Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Från Di Digital.
Det här är
Digitalpodden.
Voi krigar vidare på elskotermarknaden.
Värderingen slår alla rekord.
Klarna storsatsar i USA.
Hundratals miljoner kronor har gått upp i rök.
Vår lista med techmiljardären, den blir allt längre och längre.
Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
Spotify-miljardären Martin Lorentzon, han investerar nu i småbolag.
Och så har vi listat 40 lovande serieentreprenörer under 40.
Och maträddarappen Karma, deras sexskämt, det slog lite fel. Det är några av veckans rubriker. Ja, Johannes, hur sov du i natt? Det är ändå USA-valvaka som pågår.
Ja, jag stannade uppe till 2-3 där innan jag slocknade. Jag ville se hur det gick i Florida där, som var en väldigt viktig stat som ju Trump tog hem till slut. Och nu när vi spelar in det här så är det fortfarande oerhört jämnt här på vid lunch på onsdagen. Vad gjorde du själv? Satt du uppe?
Nej, det kan jag inte säga. Jag hade någonting att fira, så att jag drack faktiskt lite champagne igår och sen somnade jag rätt tidigt, skulle jag säga.
Trevligt, med ett rent samvete.
Underbart. Vi får se helt enkelt.
Ja, och jag heter då Johannes Karlsson och med mig har jag Ida Hansson Brusewitz. Vi är en del av Digital och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
Och den här veckans podcasten sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot.
För inte allt för länge sedan så gick ju Spotifys vd Daniel Ek ut med ett löfte. Det var inte vilket löfte som helst. Han ska nämligen investera över 10 miljarder kronor av sitt privata kapital i europeiska teknikföretag under de närmaste 10 åren. Och nu vill hans medgrundare Martin Lorentzon inte vara sämre och går ut med ett liknande löfte. Han ska börja investera i svenska småbolagsaktier, i alla fall till en början svenska, tillsammans med förvaltarna David Saudi och Simon Källström. Det här kunde vi på DI berätta i veckan.
Spännande. Vad vet vi egentligen om Lorentzon? Ska han investera lika mycket som Ek eller ska han sitta på pengarna? Det vill säga 10 miljarder.
Ja, vi vet inte det ännu. De går inte ut med någon summa om hur mycket kapital de kommer förvalta till en början.
Så det kan vara 10 000 kronor?
Det kan det också vara. Jag tror inte det, eftersom att Martin Lorentzon ju har ännu mer kapital att spendera än sin kollega Daniel Ek. Trots att Martin Lorentzon inte är operativ i Spotify längre, han sitter ju bara i styrelsen, så äger han en större andel av streamingjätten än Ek. Och det beror ju då på att han stod för mer av startkapitalet när bolaget drog igång en gång i tiden. Och Lorentzons aktiepost i Spotify, som motsvarar ungefär 12% av bolaget, är idag värd runt 45 miljarder kronor i runda slängar. Och dessutom har han sålt en del aktier för miljardbelopp de senaste åren.
Okej, ja, det är ju som ett riskkapitalbolag i sig, bara hans värde.
Verkligen.
Eller ett större riskkapitalbolag. En liten kakburk kan man säga. I alla fall, det finns då goda förutsättningar att han faktiskt kan bli en maktfaktor på börsen. Han skulle ju kunna gå in som aktivist verkligen och styra med de här pengarna. Det nya bolaget som faktiskt ännu saknar namn, det blir ju kul att se vad det blir för någonting. Det kommer ju inte vara beroende av någon kortsiktig avkastning, inte om man tänker på hur mycket pengar han har.
Nej, exakt. Det går ingen nöd på honom. Och det de säger i det här läget är att de ska leta efter bortglömda undervärderade aktier. Gärna småbolag, berättar då förvaltaren David Saudi. Och de ska heller inte fokusera på någon specifik bransch. Och det de ska göra annorlunda då, vilket ju alltid är bra att göra saker lite annorlunda än alla andra, det är att de ska fokusera på bolag som har höga bruttomarginaler och kassaflöden. Till skillnad mot tillväxtbolag då, som de tycker att marknaden värderar lite för högt just nu. Och det är lite ironiskt med tanke på att Spotify självt är ju kanske urtypen av ett förlustdrivande tillväxtbolag. Så det är lite roligt. Och Och de konstaterar då att de kan ta så mycket som 30% faktiskt i de företag de framöver ska, kan investera i då.
Mm, kul, det är lite mer klassisk investeringsstrategi kan man säga. Vadå, de ska göra avkastning nu också? Spännande.
Ja, revolutionerande inom vår bransch ändå.
Ja, det är de här, i Equity brukar ju prata om att de vill investera i bolag som har avkastning och tillväxt.
Mm, precis, inom e-handel då.
Och vi bara, fall. What?
Ja.
I alla fall, det ska bli spännande att se vad blir den första investeringen. De ska ju börja i Sverige och hoppas göra klart den första affären början av 2021. Så vi får se. Ja, kanske få höra lite på när man är ute och se om det är några som har fått förfrågningar och sådär. Vad det blir för någonting.
Mm, spännande.
Och apropå Spotify, de kom ju faktiskt med rapport. Nyligen, i slutet av förra veckan, så kom deras tredje kvartalsrapport för i år. Men marknaden blev ju inte sådär superimponerad. Du hade ju kollat innan också hur det såg ut också, vad förvaltarna trodde eller så.
Mm. Ja, men exakt. Förvaltarna är väl hyfsat positiva, det var de i alla fall innan rapporten. Men aktien föll tillbaka ganska mycket efter att den släpptes. Och man kan ju sammanfatta rapporten så att de visade fortsatt fin tillväxt. De har nu 320 miljoner användare globalt, vilket var då klart över den egna prognosen som de själva hade satt upp. Det är oerhört imponerande för svensk bolag, tycker jag, att nå 320 miljoner människor världen över. Otroligt. Men det stora problemet då är ju att Spotifys intäkter per betalande användare fortsätter att sjunka. Den siffran är ner med 10% bara sedan motsvarande period i fjol. Och jag har ju faktiskt tjatat om just det här problemet i flera år. Eller i alla fall nämnt det i nästan alla texter jag har skrivit då om Spotifys rapporter. Men det, först nu verkar det som att marknaden reagerade på det. För vi satt där och försökte leta reda på vad är anledningen till att Spotify faller. Och till slut så var det nog den här teorin som liksom gjorde att marknaden reagerade på det här sättet som de gjorde.
Funkade marginaler helt enkelt, men det är, de försöker ju paketera på olika sätt, familjeabonnemang, duoabonnemang eller det för någonting. Och det är inte konstigt då att intäkterna sjunker per användare.
Nej, men precis, så är det ju.
I alla fall, skönt för dig att få rätt till slut. Du gillar ju att göra rätt, eller hur Johannes?
Mm, ja, men det är trevligt ibland när man väl prickar rätt.
Men varför är ett problem just då att man tjänar mindre på användare? Om man ändå växer så snabbt, då växer ju ändå intäkterna.
Mm, ja, men exakt. Omsättningen växer ju då fortfarande för Spotifys del. Men problemet är ju att det är just premiumaffären då, det vill säga den delen av verksamheten som består av betalande kunder som faktiskt betalar för Spotify-abonnemang varje månad. Den delen av verksamheten står för nästan hela bolagets omsättning. Den här gratisfinansierade annonsversionen står bara för 10%. Och Spotify är ju inte lönsamt som många brukar påpeka och som vi redan har hunnit nämna i den här podden. Och vill då Daniel Ek fortsätta satsa på att liksom växa på bekostnad av att monetisera på sina användare, det kan ju bli farligt i längden, tänker jag. Och det är väl det man ser lite symptom på i den här rapporten då. Att marknadens tålamod kanske börjar ta slut lite. De vill nog se liksom en tydlig väg mot lönsamhet så småningom. Även om Daniel Ekar köpt sig lite tid nu med den här poddsatsningen som ju bolaget tror mycket på.
Jo, precis. Det kan ju vara ett sätt också att de producerar sitt eget material. För annars är det ju, de har ju mycket omkostnader då för att betala för det man lyssnar på.
Exakt. Ja, förmodligen är det så att bruttomarginalen är mycket bättre inom poddsatsningen. Det vill säga att de kan behålla mycket mer av pengarna som de drar in. Vad gäller musikaffären då så ger de ju bort, nu har jag inte den summan exakt här, men de ger ju bort mer än 2/3 av alla pengar tillbaka då till kreatörer och artister och skivbolag och så vidare. Så att poddsatsningen kan ju bli viktig då om Spotify ska bli lönsam till slut.
Så har man ändrat strategi någonting för att motverka det här?
Ja, precis. Efter att marknaden då tagit upp det här problemet om att intäkterna per andra sjunker så öppnade faktiskt Daniel Ek för att höja priserna på vissa marknader nu. Spotify har ju rabatter och lägre priser på tillväxtmarknader, alltså i mindre köpstarka länder. Och det är ju det som har gjort då att de genomsnittliga intäkterna sjunker. Men under det tredje kvartalet då så höjde Spotify priserna på sina familjeabonnemang, som du var inne på här tidigare Ida, i flera länder i Sydamerika och även i Australien, Belgien och Schweiz.
Ja, stackars schweizare i alla fall. Så det är ju då, om man tittar på det här, det är ju, listan är ju mest kunder i rikare länder. De får då bekosta då prenumeranter i fattigare länder kan man ju säga.
Ja, man kan ju beskriva det så om man vill liksom hårdra det. Det är inget ovanligt grepp liksom för internationella företag. Och det hade ju varit konstigt om Spotify liksom tog motsvarande 99 kronor i månaden i betalt i alla länder de är i. Det hade inte heller varit hållbart för dem. Men det återstår väl att se då vilka effekter de här prishöjningarna får på de här etablerade marknaderna. Daniel Ek sa att de inte har sett några negativa konsekvenser i Norge, där de faktiskt höjde priserna redan för några år sedan, tror jag. Och kanske kan en höjning även i Sverige bli aktuell. Vi har ju det rätt bra liksom, finansiellt ställt, så att, kanske kan de kräma ut lite mer från oss svenskar framöver, vi får se.
Ja, du tycker att du kan betala lite vid Spotify, är det du säger?
Jag personligen skulle ju kunna göra det. Jag tror att jag hade nog kunnat betala dubbla i månaden. Men det är också att jag är väldigt, väldigt musikintresserad.
Och väldigt rik.
Nej, det där de tvistade lärde.
Här, varsågod Martin Lorentzon och Daniel Ek. Varsågod, varsågod. Ni är så fattiga, ni kan få lite pengar.
Ja.
I alla fall, nu ska vi sluta skämta om det. Apropå Sverige, den svenska spelutvecklaren King som utvecklat spelsuccén Candy Crush. De har också kommit med kvartalssiffror.
Mm, det stämmer bra. King, för de som inte känner till dem, de är ju riktig sedelpress. De har gjort en, ja, vad ska man säga, hisnande. Det är väl till och med ett lite för försiktigt superlativ. Men de har gjort en samlad rörelsevinst på 44 miljarder kronor under de senaste 10 åren. Det är ju helt sjukt.
Det blir många tuggummin det.
Det är det verkligen. Det är ju många små godisbitar. Men det man kan säga då är att sen 2016 så är de ju en del av den amerikanska speljätten Activision Blizzard. De köpte ju ut King från New York-börsen för 50 miljarder kronor. Och den här affären har ju hittills betalt av sig ganska bra, får man ju konstatera. Men de visade under tredje kvartalet upp en rörelsemarginal om 46% King då. Och det var faktiskt den högsta marginalen som de har haft sedan Activision Blizzard köpte upp dem för, vad blir det, 4 år sedan.
46%, ja. Det är helt okej.
Mm, ja, men precis. Det innebär att nästan hälften av intäkterna är ren vinst då. Och det är ju inte ovanligt för spelutvecklare att ha höga marginaler. Vi återkommer ju till det ganska ofta i vår rapportering. Den här branschen behöver ju liksom färre anställda. De har lägre omkostnader än den traditionella industrin, men kan ändå skapa lika stora värden, om inte ännu större.
Men ändå svårare bransch, för att du måste verkligen få till så här hittar och så. Så att det är många som inte går lika bra för.
Absolut, det finns ju en stor risk i det också. Det finns ju ingen mirakelkur som gör att du bara kan gå in i spelbranschen och göra hälften vinst på dina intäkter. Så är det ju inte. Men jag fick då prata med Kings utvecklingschef Shodov Sommestad om det här. Varför de bevisligen är så pass lyckosamma. Och han konstaterar att de vill behålla den här lönsamhetsnivån även framöver, trots att den då var en rekordnotering. Och en viktig del av det för King är att växa annonsintäkterna. Tidigare har ju de varit väldigt beroende av att spelare som dig och mig eller någon annan gör liksom köp inuti apparna som är gratis laddade ner. Man köper till exempel liv eller så i spelet för att inte förlora när man håller på med de här godisbitarna. Och planen är ju nu då som sagt att öka andelen av annonsintäkter. Marginalerna är bättre i den delen av verksamheten, säger han. Och trots coronaviruset då, som har inneburit en vikande reklammarknad i hela världen, så ser Kings annonsaffär ut att växa med 40% under hela 2020. Så det är ändå ganska imponerande, får man säga.
Det är ju intressant. Både Spotify och spelbolag, man blandar liksom intäkter på olika sätt. Det är nästan lite som vi i media.
Mm, precis.
I alla fall, man fattar ju att under våren så var det ju många som kanske spelade mer, de satt i lockdowns, karantäner och så. Så det är ju klart att spelandet ökar, men fanns det några negativa nyheter nu i senaste rapporten?
Mm. Ja, men det handlar just om antalet spelare. De tappade faktiskt 22 miljoner användare då, från slutet av det andra kvartalet till slutet av det tredje kvartalet. 22 miljoner, det är ganska många om man skulle ställa upp dem på en rad.
Ja, det är två Sverige.
Två Sverige ungefär. En ganska dramatisk siffra som då innebär att de nu har 249 miljoner månatligen aktiva användare totalt. Och jag var såklart tvungen att fråga Shodolf som stad om det här, men han var inte orolig. Han menar liksom att det är naturligt att spelare lämnar King och Candy Crush efter ungefär en månad. Merparten gör det, även i ett normalfall då. Även före pandemin så försvann de flesta spelarna ganska snabbt, för att sen kanske hitta tillbaka någon gång i framtiden igen. Och om man jämför den här siffran på 249 miljoner användare, så är den faktiskt lite högre än hur det såg ut för ett år sedan under jämförbar period.
Jag vet ju själv, så här, jag har spelat Candy Crush till och från, och sen finns det olika versioner, och så spelar man tills man kanske fastnar lite och tröttnar och ja, hoppar man av. Och sen kanske man kommer tillbaka någon gång.
Precis, och han sa att det är liksom så deras affär fungerar, så att de är vana vid det.
Ja, och det är ändå en bit från toppnoteringen. 550 miljoner spelade då Candy Crush 2015.
Mm, precis, Candy Crush och några andra spel som King har gjort. De hade 550 miljoner användare, ungefär. Ja, vad blir det? Dubbelt så mycket som nu. Inte riktigt, men nästan. Men Shodov Sommestad då, han ser liksom ingen negativ trend på lång sikt heller, trots att de då har tappat ganska mycket sedan 2015. Han tror att mobilspelandet inte kommer minska, snarare tvärtom. Trots att konkurrensen från liksom konsoler och andra typer av aktörer ökar hela tiden. Vi vet ju att Google, Apple och så vidare, techjättar, ger sig in i spelbranschen mer och mer med olika lösningar och produkter. Men King, de ska fortsätta släppa nya spel, ett nytt spel nästa år, och växer även här i Stockholm, kan vi påpeka. I dagarna skulle de faktiskt ha flyttat in i ett nytt Stockholmskontor som är färdigt vid Sergels torg, i lokaler som storbanken SCB tidigare huserade i. Vad jag vet är en ganska saftig hyreskostnad också, 9-10 000 kronor per kvadratmeter. Men den inflyttningen blir lite försenad nu på grund av coronapandemin.
Okej, ja, det är verkligen riktigt saftig hyra där. Men i alla fall, det verkar som att det håller på att bli techkvarter kring Sergels torg igen. Så var det ju inte millennieskiftet när man hängde på Icon Media Lab och sånt i Hötorgsskrapan där. Bland Spotify sitter ju där också.
Mm, ja, men exakt. Spotify och WeWork och Microsoft tror jag har lokaler där, så att det är en liten blandad potpourri. Men King, de har ju ungefär 800 medarbetare i Sverige och håller just nu på att anställa 100 till faktiskt med öppna platsannonser. Men som sagt, de får vänta lite då med att flytta in på grund av läget i omvärlden. Och kanske kan vi även på D-Digital också få åka dit och besöka lokalerna när de väl har öppnat. Vi får se.
Ja, härligt.
Veckans avsnitt av Digitalpodden sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online. Direkt från och till bankkontot. Och vi har med oss Johan Nord, Chief Business Officer på Trustly. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Trustly ser lite annorlunda ut nu. Den här veckan presenterar ni en ny visuell identitet och en ny logga. Kan du berätta lite om den här nya looken och bakgrunden till förändringen?
Absolut, så sen vi grundade 2008 så har vi expanderat från Sverige och Europa till Nordamerika och nu senast Australien. Och under den här resans gång så har vi lockat till oss globala kunder och investerare i världsklass som Nordic Capital och BlackRock. Och i och med de senaste årens kraftiga tillväxt och globala expansion så väljer vi nu att lansera en ny visuell identitet som återspeglar vår konstanta rörelse framåt och vår globala ambition.
Ja, ni har verkligen haft en stark tillväxtresa de senaste åren. Hur ser ambitionerna ut framåt nu då?
Vårt fokus ligger på att vara den globala ledaren inom bankbetalningar online. Och inom en nära framtid kommer vårt nätverk för bankbetalningar att vara utbyggt globalt. Och vi har en unik position både vad gäller vår geografiska räckvidd och bredden i vårt produktutbud. Och det är en position som vi kommer fortsätta att bygga på.
Vilken konkurrens möter ni där ute?
Vi konkurrerar med alla andra betalmetoder, både de traditionella kortföretagen men även nya alternativa betalmetoder som växer fram på marknaden i och med PSD2 och Open Banking. Och vår betallösning sticker ut genom att den ger 600 miljoner slutkunder möjlighet att betala direkt från sitt bankkonto i nästan 7000 olika banker. Man behöver alltså som konsument bara sitt bankkonto för att betala med Trustly. Ingen registrering, man behöver inte ladda ner en app eller skriva in långa kortnummer. Kort och gott en enkel och snabb betalningslösning där användaren har full kontroll över både sin ekonomi och sin personliga data.
Just det. Vi ser fram emot att följa den här fortsatta resan på DI Digital och vi håller förstås utkik efter er nya look. Tack så mycket, Johan Nord.
Tack, Henrik.
Ja, under de senaste veckorna så har vi på DI Digital varit ovanligt listiga, men ni läsare har ju faktiskt gillat det. Ni har varit in och klickat, vi har skrivit om Sveriges största techmiljardärer. Vi har också listat vilka som...
Podden presenteras av pensionsbolaget AMF som har 14 aktivt förvaltade fonder med låga avgifter. Johan Merslin förvaltar räntedelen i populära AMF balansfond. Fonden har avkastat i snitt 7% per år de senaste 10 åren. Vad beror det starka resultatet på?
Aktiva beslut, snabbhet och att vi förvaltare jobbar tätt tillsammans skulle jag säga. Det fina med balansfonden är att den innehåller AMFs bästa bets. Alltså våra främsta innehav i svenska och utländska aktier plus de räntepapper vi bedömer är bäst.
Investeringar innebär en risk. Dina fondandelar kan både öka och minska i värde. Hänsyn ej tagen till inflation.
De kan bli det. Långa, långa listor. Men nu så har vi haft nog en av de längsta artiklarna. Den är lika lång som, eller faktiskt längre som en bok. 50 000 tecken. Ja. Scroll, 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 scroll. Då är det vår kollega Jonas Leivenhut som faktiskt har precis gått på föräldraledighet. Han har då skrivit om 40 under 40. Det vill säga 40 stycken serieentreprenörer under 40 år som startat två eller fler bolag.
Mm, precis, det här är ju en kartläggning som man har gjort nu. Jag tror att det är fjärde eller femte året i rad. Och vi kan ju nämna topp tre här lite kort i podden för de som är nyfikna. Och vill man läsa hela den här långa och uttömmande men väldigt intressant artikeln så får man ju göra det på digital.di.se.
Det har också varit lite så här roligt att bli kontakt med folk. Varför är jag med eller varför är jag inte med?
Precis.
De är alltid roliga. Och att man kommer fram då ska man så här berätta då, så, nej men tyvärr. Du fick inte vara med.
Nej, för jobba ännu hårdare så kanske de tar en plats nästa år då. Ja. Jag vet inte. Men om vi börjar då på tredje platsen så hamnar jag faktiskt ett helt nytt namn som inte varit med tidigare. Och det är Bianca Ingrosso. Känner du till henne, Ida?
Jo, jag följer nu henne på Instagram, kanske.
Som många andra, så du inte ensam om.
Jo, fast jag gör det faktiskt av jobbskäl faktiskt.
Just det. Okay.
För att hon är en av Sveriges största influerare, som man säger på svenska.
Mm, precis, men sen är hon ju också en fena på affärer som då Jonas har kunnat konstatera.
Ja, faktiskt. Hon var som jag pratade med en person på ett riskkapitalbolag, hon täljer guld med fällkniv, sa han.
ganska intressant beskrivning. Det var ju i somras då som vi kunde avslöja, eller i alla fall var först med att skriva om att riskkapitalbolaget Verdane hade köpt ungefär hälften av hennes sminkbolag, Kaya Cosmetics, till en summa som enligt vad vi förstår uppgick till ungefär 200 miljoner kronor. Ganska mycket pengar för ett bolag som också bara var något år gammalt, tror jag, när affären skedde. Och sen vid sidan om det då så driver hon sitt eget bolag då som omsätter 34 miljoner kronor på annonssamarbeten med företag.
Lite ett annat läge än Blondinbella.
Ja, det får man ju säga. Hon kan ju säkert gå vidare och starta fler bolag. Hon är bara 25 år gammal. Men som du var inne på, det finns ju en risk då att ens affärsframgångar är så tätt sammankopplade med den egna personen, som du var inne på med Isabella Löwengrip. Där har det ju inte gått så bra.
Nej.
Tvåa på listan då är en klassisk tech-duo, eller lite mer traditionell då kanske, än Bianca Ingrosso. Det handlar nämligen om Truecallers två grundare, Nami Saringhalam och Alan Mamedi. Deras kommunikations- och finansapp, den har ju rönt enorma framgångar i Indien, får man säga. Och nyligen så passerar de 250 miljoner användare globalt.
Ja, de har ju faktiskt hållit på ett tag och jag blev lite förvånad hur pass unga de här herrarna är faktiskt.
Ja, precis. Jag tror att de bara är 35 eller 36 år.
Ja, man får gå in och läsa på listan så kan man se hur gamla de är. Men i alla fall otroligt att vi har så många svenska bolag som har hundratals miljoner användare i världen över. Spotify, King som vi pratade om tidigare och nu Truecaller. Men då är det ju alltid frågan. Hur ser det ut på sista raden? Är siffrorna svarta eller röda?
Ja, på sista raden är de nog röda fortfarande, men vad jag vet så börjar bolaget närma sig lönsamhet, det säger de i alla fall själva. Truecaller, det gick ganska trögt för dem i början, de har ju funnits ett bra tag, i början tjänade de inga pengar alls, eller de drog snarare inte in några pengar överhuvudtaget för att de hade ingen riktig affärsmodell. Men sen så ställde de om lite och nu omsätter de närmare 300 miljoner kronor, både på annonser och prenumerationer då.
Pengar det med.
Och bolaget värderas till 6,8 miljarder kronor. Det gjorde det för 2 år sedan i alla fall. Och de har också gått ut med att de siktar på en börsnotering vid 2022. Eller att de i alla fall ska vara redo då. Och kanske kan den ske i Stockholm. Det hade ju varit kul med en stor technotering här. I alla fall för oss som bevakar sektorn. Vi är inte direkt bortskända med det. Många svenska entreprenörer verkar ju blicka mot USA annars.
Precis, man vill gräva guld i USA. Det känns lite coolare kanske. Den gamla Stockholmsbörsen. I alla fall, men vi har ju då en etta på lista. Kanske inte så konstigt med dessa tider. Krys, medgrundare och vd Johannes Schildt. Och han är bara 32 år gammal. Men innan då nätläkaren Kry drog igång så har han drivit flera e-handelsbolag. Och nu är ju då Kry Europas största nätläkare faktiskt. De har hälften av digitala vården i Sverige och de värderas till 9 miljarder kronor.
De tog in en herrans massa pengar här i början av året, bland annat från Daniel Ek då, som vi nämnde tidigare, när han klev in som delägare. Och Kry, de omsätter nu över 350 miljoner kronor. De har 1200 läkare, psykologer och sjuksyror anslutna till sig. Och ytterligare 700 medarbetare då, som jobbar med lite annat i 5 olika länder. Men de bränner mycket pengar, och deras affärsmodell har ju också fått kritik här från sina håll och kanter. Det har ju kommit kritik från olika håll ända sedan de började, men nu senast har ju debatten tagit fart igen vad gäller Stockholm då, där de bland annat anklagas för att locka in besökare till sina fysiska vårdcentraler som de satsar mycket på nu, utan att patienterna kanske har varit helt medvetna om det då, att de byter vårdcentral. Och sen har det ju även
man kan ju alltid byta tillbaka.
Det kan man alltid göra. Och sen har det även då förekommit lite kritik om att de kanske, ja, men vad ska man säga, utnyttjar eller drar fördel av lite kryphål i lagar som skrevs för länge sedan för att maximera sin ersättning.
Mm. Samtidigt så driver vi på digitaliseringen, och vi ser ju nu under pandemin att även offentliga vårdaktörer börjat mer med videomöten och sånt där, just för att de möter då konkurrens från Kry till exempel, eller andra nätaktörer. I alla fall, vi vill säga grattis till Johannes Schildt.
Ja, precis. Vi får se om han blir en av våra största techstjärnor. Han har ju framtiden för sig. I sitt svar till oss så säger han att det är en ära, vilket är kul att han tycker. Och han delar också med sig av sina bästa tips för att lyckas som tech-entreprenör. Så spetsa öronen nu. Var inte rädd att misslyckas. Jobba hårt och fokusera att omge dig med bra människor som delar din passion och vision. Så enkelt kan det vara ibland.
Yes, nu byter vi ämne. Nu ska vi prata om maträddarappen Karma. Den har laddats ner över 1 miljon gånger. Och för de som inte känner till Karma så går det till så att man kan klicka fram olika matvaror från restauranger, kaféer, livsmedelsbutiker som är på väg att gå ut. Så kan man köpa då till en billigare penning. Men häromdagen då skickade de ut en liten pushnotis som blev uppmärksammad. Då tänkte jag läsa den här så får ni själva bedöma innehållet. Marknadschefen är på semester. Denna push hade aldrig godkänts av henne. Välj, gapa och svälj. Det gick då ut till användare och gav vissa reaktioner. Bland annat har vi då omvärldsbevakningen Fredrik Wass. Han jämförde på Twitter med lågpriskedjan Dollar Stores kommunikation. Deras grundare och tidigare vd Peter Ahlberg. Han fick för några år sedan motta rätt stark kritik för att han, de anses vara sexistiska, vissa av hans uttalanden kan man säga.
Mm, exakt. Och när jag såg den här pushnotisen då, när jag fick upp den i mitt flöde, så var det ju svårt att dra någon annan slutsats än att det var ett sexskämt, tyckte jag i alla fall. Eller vad tyckte du?
Nej, absolut. Och dessutom var det ju en sån här kvinnlig emoji som gör en sån här frågande rörelse. Ja. Det, i alla fall, vi alla drog den slutsatsen, och de vi har frågat, ja, väldigt svårt i alla fall. Jaha. Kvinnlig marknadschef, och att man inte skulle fått skicka ut den här gör ju att vi pratar om något förbjudet.
Just det, vad säger Karma om det här då?
Ja, det var ju lite svårt att få tag på dem först. Vi fick ju först då uttalanden från marknadschefen. Hon sa ju då att, som då hänvisas till det här pushmeddelandet, att det här var ju test med personalisering. Och att det har varit lyckat test, man har fått mer klick än annars. Men i alla fall, sen fick jag till slut prata med vdn Hjalmar. Och det verkar som att Karma har fått en liten snabbkurs i krishantering.
Okej, vad innebär det?
I alla fall, han bad ju så mycket om ursäkt, och nu ska de se över sina rutiner. Men när vi hade lagt på luren, då började han gå igång på Twitter och skämta om att bland annat att de skulle införa rutiner, men att det kanske var bäst att marknadschefen inte gick på semester och sådär. Och man bara, kul. Frågan är bara vad målgruppen tycker, att det är smakfullt. Känner de så bara, åh, Karma är min bästa kompis nu.
Mm. Ja, vi får se då. Men du pratade också med en varumärkesexpert då, Niklas Turner Olofsson. Vad hade han att säga om saken?
Han säger att skandaler ofta glöms bort relativt fort. Inom några veckor så har man ju glömt bort det här. Problemet enligt Niklas då, det är ju att många företag nog tror att de måste skicka ut så himla mycket. Gärna varje timme, push, push, push. Där följer vi också noga som skickar ut pushar. Vi skickar ju ut relativt få nu faktiskt, för att vi märker att folk stänger av sina pushar då annars. Så då blir det ingenting alls. Men i alla fall, han säger då att kvaliteten ökar väldigt snabbt och då är det lätt att kvaliteten blir lidande.
Mm, och stämmer den teorin han hade då? Vad sa Karmas vd Hjalmar Stålberg Nordegren?
Ja, han sa just det att de försökte verkligen vara snabbfotade. De gjorde ju det här testet då att andra medarbetare fick skicka in förslag. Men de har i alla fall infört nya kontroller nu. De ska gås igenom innan de skickas ut. Det är då väldigt vanligt då att företag testar olika grepp då för att verkligen nå ut till sina användare. Man inspireras av sociala medier, man ska ha ett så här personligt intilltal, vara lite rolig och härlig, står helt enkelt. Men Niklas, som är varumärkesexperten, han tror snarare att användare vill ha mer professionalitet, integritet och det här med att en anonym personlig röst som egentligen inte är personlig för att den kommer från ett företag upplevs snarare som falskt.
Mm, ja, precis. Det kändes ju lite som att det var något form av intern skämt som gick ut till alla deras då 1 miljon.
Ja, skämt om marknadschefen bara, ja.
Ja, exakt. Och det,
vi har inte en relation till Karmas marknadschef.
Nej.
Vad vi vet.
Så är det ju. Okej, men då vet vi då vad Karma och deras vd Hjalmar Stålberg Nordegren tyckte om saken och vad de gjorde i efterhand. Men vi ska ju ändå lägga in en brasklapp i sammanhanget. Alla gör ju fel ibland. Världen går inte under. Vi på DA har ju också gjort det när vi pratar pushnotiser. Det var ju 2018 som vi skickade ut en push som löd terror överallt. Eller till och med just nu tror jag. Just nu kolon terror överallt. Det var ju såklart av misstag, för det var inte terror överallt.
Nej.
Så det kan hända även den bästa.
Exakt. Jag kommer ihåg att jag modererade faktiskt en konferens den dagen och stod och kollade telefonen och hela publiken bara, hallå? Vad är detta? Den här gången var ju då en medarbetare hos oss som han trodde han var i testmiljön. Och istället så råkade han skicka ut till alla användare av DIs app. Och jag tror att många verkligen reagerade och bara, terror, vadå? Vi hade ju då en policy egentligen om att skriva test när vi skickar ut tester, men han ville att det här skulle kännas på riktigt. Och då råkade det bli så att nu tror jag att alla är väldigt noga.
Just det. Ja, men det visar väl på att det är alltid bra att testa saker och dra några varv internt först, och både Karmas misstag nu och det som vi refererar till här som DJ gjorde en gång i tiden. Men vad kan vi mer lära oss om den här fadäsen som Karma var med om?
Ja, nu tänkte jag faktiskt ge lite gratis råd, för jag tänker att det är många personer här som lyssnar. De kanske har ett eget företag, jobbar på ett företag. Det kan hända att ni också råkar göra ett misstag någon gång och som ni sedan behöver stå liksom och svara kring och så.
Just det.
Och då finns det ju faktiskt en liten skola, en liten grund till hur man ska göra.
Mm.
Kommunicera till exempel. Vi hade ju problem med att få tag på Karma faktiskt. Du och jag ringde, smsade och så vidare. Svara med dina användare genast, gå ut och svara vad som har hänt, svara pressen om de söker. Men det finns också krishantering 101 skulle man kunna säga. 3 olika steg: anteckna, titta på vad som har hänt, förstå och acceptera också att det här har hänt, inse fakta. Nummer 2: visa att du förstår, visa empati och att du är medveten om det som hänt, så att du verkligen så här går och säger så här, ja men vi förstår, ja så. Och sen helt enkelt berätta hur ni ska agera framåt. Vad är krishanteringen? Vilka åtgärder ska ni införa? Vad gör ni så att det här inte händer igen? Så, klart, slut. Gör så.
Okej. Och med de slutorderna så kanske vi lämnar det här bakom oss då, helt enkelt.
Ja. Yes, nu i veckan så fick ju vi på DIA Digital Redaktion en ny medarbetare. Och det är en person, ni kommer få höra mer av henne i podden framöver. Ni kanske redan har sett henne på sajten. Hon har ju också jobbat på Dagens Industri i flera år. Senast med fokus på börsen och marknadsnyheter på vår liveavdelning. Och ni som lyssnar ibland vet ju också hur mycket jag älskar börsen. Så det känns ju extra kul. Så välkommen Marianne Agazzi.
Tack så mycket. Jag älskar också börsen.
Vi som älskar börsen kan ha en liten klubb. alla fall. Men du ska ut till en sektor som inte bara är börsbolag utan mycket onoterat också. Vad är spännande med detta?
Jo, eftersom jag har bevakat börsbolag så länge så tycker jag det är roligt att nu kunna bevaka vad som händer ett steg innan, om man säger så. Nu bevakar jag ju även det digital börsnoterade bolag, men att se vad händer med de här bolagen innan de kommer till en marknadsplats. Så det tycker jag ska bli jättespännande.
Precis, kanske hitta lite framtida börsvinnare.
Precis, det är steget före känns det lite som då.
Underbart, men med tanke då på dina erfarenheter sen tidigare intressen, vad tror du vi kan förvänta oss lite mer om vi kommer höra från dig och så?
Ja, ett av mina intressen är ju e-handel och detaljhandel. Jag tycker det ska bli jätteintressant att följa hur Amazon går när de kommer till Sverige. Jag vet att om man kollar utomlands, blickar utåt, så i Frankrike så är ju detaljhandlarna väldigt oroliga för vad Amazon ska göra nu när alla butiker tvingas stänga nu under nedstängningen, och det kan ju bli längre nedstängningar. Och om man kollar ut på folkhavet nu i helgen på Drottninggatan och så där jag bor, så såg det inte ut som att det var något jättestort för stora problem för de fysiska detaljhandlarna. Men man undrar ju ändå hur det kommer gå och hur mycket marknadsandel de kommer ta. Så det ska bli jättekul. Och sen, eller kul, det ska bli intressant att följa. Och sen så även bankutmanarna, Klarnas super värdering här senast, och ja, vad det kommer betyda för de stora bankjättarna i framtiden.
Branscher som verkligen påverkar våra liv och som har verkligen växt jättemycket, särskilt nu under året med e-handeln och så. Formligen exploderar.
Ja.
Spännande, det blir jättekul. Tack för det.
Det blir jättespännande. Tack så mycket.
Ja, som vi tidigare meddelat så den här veckans podcast sponsras av Trustly. Trustly är ett svenskt fintechbolag som erbjuder snabba, enkla och säkra betalningar online direkt från och till bankkontot.
Jajamän, och håll koll på oss på onsdagar då Digitalpodden alltid kommer ut med nya avsnitt. Och du ska även passa på att lyssna på Dias andra poddar, tycker jag. Och vi har ju allt från dagliga morgonkoll till veckovisa analyspodden, Makrådets smarta pengar och intervjupodden Förnuft och känsla. En riktig lyssningsfest.
Underbart, hösten är räddad. I alla fall, recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcast eller lyssna på oss på Acast eller Spotify. Och om du också vill sponsra den här podden, då kan du mejla till vår kollega Per Hedlund, permede.hedlund@di.se.
Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI:s chefredaktör Peter Fällman, och den klipps föredömligt av Umami Produktion.
Vi hörs om en vecka!
Varje vardag klockan 7 uppdaterar DiTVs morgonkoll dig om natten och morgonens viktigaste nyheter. Från börsstängningen i New York till läget i den asiatiska handeln. Och strax därefter kommer podden med samma namn. Prenumerera på morgonkoll du också, så är du uppdaterad inför varje ny arbetsdag. Morgonkoll finns där andra poddar finns.
Hej, Andreas Johansson på DIs nyhetsmagasin Ekonomistudion här. Vi fördjupar oss i de viktigaste frågorna och möter Sveriges makthavare inom ekonomi och politik. Ekonomistudion finns där poddar finns varje dag klockan 16.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten, och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.